tänk vilket jubel, ja tänk vilket jubel. Lovsångens ämne blir frälsarens namn.
Ja, tänk vilket jubel. Ta med dig den strofen in i predikan. Låt oss be. Jesus, du som är här. Du som har varit och du som kommer att förbli. Herre, tack för tryggheten. Tack för hoppet. Och Herre, nu ber vi att vi skulle få ana något av vad du vill säga oss. Amen. Igår var temat för den dagen, Alla helgons dag, helgonen. Och idag är temat vårt evighetshopp. Och när jag har läst apostlärningarna som vi håller på och försöker att läsa igenom under hösten här tillsammans i församlingen, så slår det mig att de temana verkligen finns där som genomgående stråk. Och vi ska läsa ifrån apostlärningarna 20. Verserna 13-24. Och vi kommer mitt in i Paulus tredje missionsresa och Lukas berättar så här. Vi gick direkt ombord och avseglade till Assos där vi skulle hämta Paulus. Det hade han bestämt, eftersom han själv ville ta landvägen dit. När vi mötte honom i Assos tog vi honom ombord och kom så till Mytilene. Därifrån seglade vi vidare och hade nästa dag nått i höjd med Chios. Dagen därpå la vi till vid Samos och ännu en dag senare kom vi till Miletos. Paulus hade nämligen beslutat att fara förbi Efesos för att inte förlora någon tid i Asien. Han hade bråttom eftersom han om möjligt ville vara i Jerusalem på pingstdagen. Från Miletos skickade han emellertid bud till Efesos och kallade till sig församlingens äldste. När de infunnit sig sa han till dem: ni vet hur jag har uppträtt bland er hela tiden, från första dagen jag kom hit till Asien. Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet, under tårar och under prövningar som jag utsatts för genom judarnas anslag. Jag har inte varit rädd för att låta er veta det som gagnar er, utan har undervisat er om det, offentligt och i hemmen. Och jag har enträget uppmanat både judar och greker att omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus. Nu känner jag mig tvingad att resa till Jerusalem utan att veta vad som ska möta mig där. Jag vet bara att den helige anden i stad efter stad försäkrar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig. Jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag som jag har fått av Herren Jesus. Att vittna om Guds nåderika evangelium. Och jag har funderat när jag har läst den här berättelsen och några kapitel före och efter och funderat på det här sammanhanget. Hur ska man egentligen argumentera för det i den kristna tron som hör till det som andra finner minst logiskt? Att argumentera för en kristen lära, det är inte så svårt. Att vända andra kinden till, det är ett effektivt sätt att minska konflikter. Att göra mot andra som man själv vill bli behandlad, det är logiskt för de flesta människor, även om det kan vara lite svårt i praktiken. Att älska sin nästa, det känns också bra för de allra flesta. Men att det finns ett hopp, ett evigt hopp, som grundar sig i att Jesus, en man från den lilla hålan Nasaret i Galileen, har dött på ett kors och att han genom sin rättfärdighet och sin identitet som Gud själv hade makt och kraft att på riktigt besegra själva döden. Och först själv uppstå, men också att denna seger gäller för varje människa så att den som tror ska räddas och ha evigt liv. Det blir liksom lite för mycket för många människor att ta in. Så kan det bara inte gå till. Vad är det som säger att det skulle vara så? Hur argumenterar man för det? Och jag tänker att mina egna ord väger väl ganska lätt i sammanhanget. Få skulle väl plötsligt börja tro på uppståndelsen bara för att jag, Per Lundin, påstår att döden är besegrad. Det vill till någonting mer. Paulus är inne på sin tredje långa missionsresa och står egentligen inför samma problem. Hans grundstrategi har ju varit att resa runt i hela det här området norr om Medelhavet. Och när han kommer till en ny plats, då söker han upp synagogan och den judiska församlingen. Judarna fanns ju utspridda överallt och de hade ju en naturlig ingång till det som Paulus berättade. Jesus hade samma ursprung som dem. Det var deras Gud som Paulus predikade, fast med den tvisten att Jesus var den Gud som de trodde på, fast i mänsklig gestalt. Och Paulus var skriftlärd. Han kunde deras lag utan och innan, och dessutom var han en god talare och kunde visa att profeterna i Gamla testamentet överallt talade om Jesus och att de händelser som utspelat sig kring Jesus och att den rörelse som höll på att växa fram var någonting som verkligen kom från Gud och var hans vilja. Där fanns en koppling. Och många i synagogorna tog till sig Paulus ord och blev lärjungar till Jesus. De blev kristna. Medan det för andra var för mycket att ta in. Och man ifrågasatte det Paulus sa och började istället med näbbar och klor slåss för att bevara det som man såg som sant och riktigt i förhållande till detta nya. Men inte bara från dem som var emot Paulus glada budskap krånglade det till för honom. Också bland de judar som faktiskt tog till sig budskapet fanns det en del invändningar som handlade just om den kristna trons ursprung i den judiska tron. Allt eftersom fler och fler hedningar, alltså icke-judar, tog till sig tron på Jesus, så uppstod frågor om hur dessa hedningar skulle förhålla sig till den judiska tron. De stora knäckfrågorna var om de kristna skulle behöva följa den judiska lagen och om de skulle omskäras för att få del av den frälsning som nu hade uppenbarats genom juden Jesus. Och Paulus och andra gör ett antal resor till Jerusalem fram och tillbaka för att reda ut de här frågorna. Och där får man ett tydligt beslut med sig om att de hedna kristna inte ska behöva omskäras och inte följa lagen, utan bara ett antal grundregler som man skickar med. Men det tar förstås tid att kommunicera ut detta till alla berörda, och det möter förstås motstånd på många platser av flera skäl. Och för att det inte skulle vara riktigt enkelt på något sätt, så är det ju också så att de hedningar, alltså inte i synagogorna, som ansåg att Paulus förkunnelse störde ordningen och att han satte sig upp mot kejsaren genom att förkunna Jesus som herre och kung överallt, de ville också sätta dit honom. Så på ganska många fronter så möter Paulus motstånd, samtidigt som han fortsätter att förkunna på plats efter plats. Och många människor kommer till tro. Men det är tufft. Det är upplopp. Det är misshandel. Det är fängelsevistelser om vartannat. Är det här någonstans vi ska läsa in Paulus uttalande om att han inte anser att hans liv är värt något? Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig, säger han. Är detta en uppgiven Paulus ord som säger det som många skulle ha sagt i en så hårt pressad situation som han hela tiden befinner sig i? Nej, jag tror inte det. Det Paulus säger är inte ett sätt att nedvärdera sitt liv. Det han säger är något helt annat. Paulus har mitt i det som ser så svårt ut sett att det budskap som han förkunnar, det håller. Det fungerar. På plats efter plats lämnar människor sina liv till Jesus. Under och tecken bekräftar förkunnelsen gång på gång. Och Paulus känner själv att han gör det som Gud leder honom till. Och han har inte sparat på krutet. Han säger någon vers efter det som jag läste att han känner att han är utan skuld om någon går förlorad. Han har inte kunnat göra mer. Så vad är det som driver Paulus? Om vi backar lite till det Johanna läste förut. Där sa Jesus så här: jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill, utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem han har gett mig, utan låta dem uppstå på den sista dagen. Jag tycker att jag ser en tydlig parallell i Paulus liv och i hans driv. Paulus säger ju så här: jag vet bara att den heliga anden i stad efter stad försäkrar att bojor och lidanden väntar mig. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig. Jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag jag har fått av Herren Jesus, att vittna om Guds nåderika evangelium. Han säger inte jag vill bara dö. Tvärtom, han säger jag vill bara förkunna Guds nåderika evangelium. Det är viktigare än allt annat, till och med mitt eget liv. Och det är verkligen på håret många gånger att Paulus får sätta livet till, och till slut så får han ju det. Men jag då, tänker ju jag och du. Har jag gjort allt som står i min makt? Nej, det har inte jag. Men kanske måste vi tänka också att det är inte ett krav. Vad är det Paulus förkunnar? Att alla måste köra in i kaklet. Nej, han förkunnar Guds nåderika evangelium. Han förkunnar att det inte hänger på mina prestationer om Gud ska ta emot mig eller inte. Så det är inte därför. Men skulle vi kunna komma åt detta driv, denna vilja, denna önskan om att få dela Guds nåderika evangelium? Och hur ska vi komma åt detta med en uppsättning ord som i vår tid styr vårt engagemang i olika frågor? Fundera över ord som prisvärt. Oj, vad bra det låter. Fynd. Billigt. Bra, tänker vi. Kostnadseffektivt. Det är fina grejer. Drömmen om lottovinsten. Att helt enkelt göra så lite som möjligt för mesta möjliga vinst. Det är ju vår tids melodi. Gör inte mer än du måste. Ge inte mer än nödvändigt. Hur vänder man en sån grundinställning? Så att man istället kan gripas av en längtan efter att ge allt. Att istället kunna se ett oändligt värde i Guds gåva till dig och mig. Att bli så hänförd att det får kosta vad det kosta vill att följa honom. Att hans gåva blir så värdefull för mig att den blir mer värd än mitt eget liv. Men då är man ändå lite tokig. Eller fanatisk. Eller? Hur kommer man till rätta med sådana idéer? Vad är jag beredd att offra av trygghet och bekvämlighet för att stå upp för det jag tror på? Vad betyder vårt hopp om en evighet i praktiken här och nu? Vilka val i mitt liv pekar på detta hopp? Och vilka val pekar på att det inte ser ut som att jag har något hopp med alla mina försäkringar och ordningar? Tillbaks till där jag började. Hur ska man argumentera för detta nåderika evangelium? Att det finns liv bortom döden för den som tror och ett liv fyllt av mening mitt i strapatserna. Ja, vi läste ju ett annat bibelord förut ifrån Hebreerbrevet. Där stod det om en sky av vittnen. Och författaren har gått igenom hela gamla testamentets olika personligheter och hur de har vittnat om det som ska komma, Jesus. De där som Paulus pratade om när han kom till synagogorna. Alla hela gamla testamentets profeter och vad de hade sagt och hur det hängde ihop med det som hade hänt. Och vi har ju ännu mer att gå på. Paulus liv och Petrus och Lukas som har berättat om allt detta, som ju är med som ögonvittne delvis i alla fall på den här tredje resan. Och senare till Rom. Och efter dem, en sky av vittnen får man ändå kalla alla de som fram till idag har berättat om vad de har erfarit. Ända fram till den som berättade detta för dig. Så har människor förstått och trott, trots motstånd och strapatser, så har de litat på att Guds nåderika evangelium om liv i evighet är sant. Amen. Herre, tack för alla de människor som genom sina liv visar på en evighet. Att det finns ett hopp som är så starkt att vi kan vara beredda att gå väldigt långt i tron på dig. Herre, tack för Paulus som på något vis är en milstolpe. Men att hans liv också kan inspirera oss att våga kliva ur bekvämligheten. Att våga kliva in i inte bara en massa motgångar utan i att leva med och för dig genom allt. Och Herre, tack att du fortfarande visar för oss vem du är. Hjälp oss att berätta för varandra och för andra. Så att detta går vidare och vidare. Att Guds nåderika evangelium får nå alla. Amen.